sista landslagsuppehållet är avklarat och en sanslös spurt väntar där allt från serieseger till 9-10 känns som fullt rimliga placeringar för Färjestad. En som garanterat hoppas på det förstnämna är dagens gäst, för jag tittar över bordet och säger med glädje välkommen till VF Hockey till Thomas Rodin.
Tack så mycket.
Sportchef nu för tiden i Färjestad.
Ja, det känns lite speciellt.
Du, vi drar igång med profilrutan direkt så lyssnarna får koll på dig. Namn?
Thomas Rodin.
Ålder?
47, jag får tänka till det till med.
Snart 50 och fest alltså.
Oh, hemskt.
Familj?
Ja, just nu har jag två barn. Jakob som är född 02 och Klara som är 04.
Ska vi dra till med en liten dementi här nu då? Mm. För går man in på din Elite Prospect-sida så står det son Lukas Rodin som ju då spelar i Färjestads J20-lag.
Ja, och det är inte min son. Det finns andra Rodin tydligen och han är inte min son. Hans pappa heter faktiskt Thomas Rodin också. Så att det är lite speciellt, men det är inte min son.
Nej, okej. Okay. Då vet vi det en gång för alla. Bor?
Jag bor i Inrehamn.
Yrke?
Ja, sportchef.
Egen främsta hockeymerit?
Oj, den är ju svår måste jag säga. Ja, men ja, spontant så blir det hockey-VM 02 i Göteborg. Mitt första VM och var med i All-Star Team. Den är nog min främsta så här spontant.
Precis. Vad slutade ni det nu då?
Vi fick brons.
Brons,
fick
ja. Visst är Slovakien guldet va?
Det stämmer bra det.
Hur gammal var du? 02?
01, 02 är det någonstans. Så att jag var 30-31.
Ja, lite late bloomer på den nivån får vi kalla det.
Jag var late bloomer, kom in i landslaget sent. Och det brukar jag säga när jag har ju haft juniorlag och pojklag i Färjestad i många år. Och det är något som man kan pusha för. Det behöver inte gå så fort. Och jag tror många ser de här Rasmus Dahlin och Elias Pettersson och nästan ger upp när man är 20 år och inte har kommit in i SHL eller att man har kommit dit man har velat. Så det tror jag är en jätteviktig sak att visa. Att jag tror det är en vanligare väg att gå. Kanske inte om man gör landslagsdebut i slutet av när man börjar närma sig 30, men att man kanske kommer in i SHL när man är 23-24.
Ja, men exakt. Du, om du inte får se på hockey, vilken sport kollar du i så fall på TV?
Fotboll.
Fotboll, någon speciellt lag?
Ja, men Liverpool har ju varit uppvuxen när de vann mycket. Så att det är väl ett av de lagen som ligger mig nära. Men fotboll är kul. Men framförallt de större matcherna som Champions League och VM och sådana matcher. Jag tittar inte på allsvenskan.
Nej. Du, det gör dig besviken?
Oj, ja men orättvisor är ett fint och bra ord. Så det kanske är någonting.
Det gör dig lycklig?
Ja men när barnen mår bra och att man trivs med livet så.
Hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut? Vad går du igång på?
Oj. Ja men något som man inte ser sig jätteofta, det är ett klassiskt snygga mål, ett direktskott i krysset. Jesse Virtanen gjorde ett här. Det var inte så länge sedan och det är ett sånt där mål som man kan tycka. Men sen är det givetvis när pucken går genom era lag och att det är någon som står i tom bur, det är klart att det är häftigt. Men spontant så säger jag slagskottet där.
Örebro var det resten va?
Ja det var det.
Storsegern.
Stämmer bra det. Rögle, nej, ja, stämmer.
Rögle var förlust det.
Ja, det var det och då var jag faktiskt inte på plats. Då var jag titta på ett annat lag.
Ja, okay. Du får välja tre kompisar att segla över Atlanten med. Vilka väljer du?
Ja, oj, så här. Ja, jag får ju säga Peter Jakobsson nu när vi jobbar och vi pratar egentligen hela tiden.
Jag har börjat kalla det Piff och Puff, för jag har inte sett er på olika ställen. Det är det första gången jag ser dig utan Peter sen du tillträdde.
Ja, men det blir mycket så. Och Huml och Duml och Dupontarna. Det har varit många ord ute på Färjestad, så att så är det. Så Peter tar jag med mig då. Och så sen Magnus Arvidsson är en som jag pratar väldigt mycket med. Och så säger jag en legendar till då, Greger Artursson. Så de tre.
Härligt. Till sist. Nej, du, nu en fråga till innan jag ska ställa den.
Yes.
Vilken gammal lagkamrats spetsegenskap var du mest avundsjuk på under karriären? Förstår du någonting som någon av dina gamla lagkamrater var duktig på?
Ja, då skulle jag säga Jonas Höglunds handledsskott.
Mm. Vad var det som var speciellt med det?
Nej, men jag tänkte på lite efter nu. Kanske inte just hans skott, men det jag tänkt på att slagskottet var bra och det sköt jag ju mycket. Det var kanske det var ju en helt annan hockey så att det funkar på ett annat vis. Men jag tror att hade jag haft ett bättre handledsskott och även Nyggas handledsskott så skulle man nog ha gjort lite mer mål.
Ja, okay.
Det tror jag.
Mm. 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 Nu då till sist. Mm. Skriver du på min namnundersamling att det är vid utvisning och straff i hockey. Mm. Får man missa straffen så skulle man få spela 2 minuter powerplay.
Om man missar straffen så får man ändå ett powerplay ändå.
Precis.
Ja, den är inte så dum. För ibland kan man nästan tycka att det kanske nästan man föredrar en straff ibland även om det är lite 50-50. Så att ja, den är inte så dum.
Mm.
Om jag ska skriva på det. Ja, kanske gör det.
Ja, trevligt, ja. Trevligt. Ja, jag ska säga det börjar bli en bra samling av människor.
Ja, bra.
Hockeyprominenta personer som är med på bakom, står bakom min personsfråga.
Ja.
Jag driver den här stenhårt nämligen.
Ja, men det tänker man ju på. Några minuter kvar av någon match och man kanske jagar någon mål och så får man en straff istället för powerplay. Så att då tar man ju hellre straffen.
Mm.
Och så, många gånger så räddar ju målvakten och så får man fortsätta att spela.
Mm.
Så att, ja.
Mm. Ja, men precis. Du, som sagt, vi börjar äntligen där vi är nu tycker jag. För att vi pratar om ett sista landslagsuppehåll som har varit och en SHL-slutspurt som ska dra igång. Har du varit med om något sånt här galet jämnt som det är i år? Kan du minnas det?
Nej, det kan jag inte. Nej, det är helt galet som du säger. För att jag tycker att vi har haft någon period där när vi har vunnit ett par, tre matcher i rad och det känns riktigt bra. Men så tittar man i tabellen så har det inte hänt någonting, känns det som. Det är lika jämnt ändå. Så jag förstår.
Och förlorar ni någon match och så händer det nästan ingenting då heller.
Nej, det är väl det positiva. Och det är det märkligt. Jag vet inte hur de andra lagen spelar. För att det är otroligt jämnt.
Ja.
Mm.
Ja, som jag sa ju i introt där att ni ligger tvåa nu och allt från serieseger till 9-10. Alltså vi pratar det är, jag kollar här, vad har ni 7 poäng till 9:e platsen.
Ja.
Och det kan man tappa på varje 12 gånger man får.
Ja, men så är det ju. Jag och Peter satt och lekte lite med siffror där och satt och tittade lite vad vi behöver. Vi har 7 matcher, får se om jag säger rätt nu, 7 hemmamatcher och 6 bortamatcher och vi har ju sett bra ut på hemmaplan och det kommer ju krävas en bit över 20 poäng för att ligga kvar och försöka nosa om första platsen. Så att det är tufft alltså. Tittar man på den här veckan som kommer nu med Malmö borta imorgon och så HV Linköping hemma, så det är ju inga lätta poäng.
Bara sådana lag som är i samma.
Så är det ju. Sen möter vi har Timrå och vi har Mora.
Dubbelmöte mot Mora där.
Precis. Mm. Och ja, tittar man på Mora-matchen sist så är det ju tur att vi får de här 3 poängen. Så att det är inte bara att hämta hem de poängen heller. Men någon fördel är i alla fall att vi har hemmaplans någon match mer hemma. Mm. Så att, ja, vi får se. Men det kommer vara, jag tror det kommer se ut så här ända in i kaklet, tyvärr.
Mm. Mm.
Fast det är väl bra för publiken.
Ja. Men alltså det har ju varit... Jag vet, Johan Pennerborn har pratat om det sen i november. Han sa jag nästan tröttnade på att jag återupprepade det här, men det är slutspel varje dag och det är det verkligen den här gången, att det är ingen serielunk överhuvudtaget.
Nej, och så är det. Och det är klart att det där påverkar lite lagen med tanke på de skadorna vi haft och vi har haft 3 man som har egentligen varit ute väldigt länge och så får man de här vanliga ett par, tre, då är det klart att det är kännbart och att det belastar laget lite fel. Och man kan inte se det här att nu har vi visserligen haft med mycket juniorer, men det är en önskvärd väg att gå är ju att man kanske skulle kunna få in lite mer och lite mer speltid på juniorer, men det är som du säger, det går nästan inte när det är så jäkla tajt, utan man behöver matcha och man behöver vinna varenda match för att vara med där uppe. Så att det är både för- och nackdelar, men samtidigt är det ju jättekul serie och så ovist och så svårtippat inför ett slutspel har nog inte varit med om.
Nej, alltså i fjol var det ju väldigt tydligt att Växjö var en väldigt lika tydlig favorit liksom. De hade varit ett steg över alla andra i serien och kändes på samma sätt inför slutspelet. Men återigen, jag kan lätt bilda mig, liksom göra ett case för alla, ja, 9-10 lag som svenska mästare.
Ja, men så är det.
Med lite
så...
formtopp här på slutet liksom.
Precis, så att det ska bli väldigt intressant.
Mm. Du var inne lite på det där med skadorna. Finns det någon oro hos er att det, skadorna i kombination med det du sa, att varje poäng har varit så viktig, att ni har behövt slita för mycket på dem som inte har varit skadade?
Ja, men i en sväng så kände jag så. Jag tycker att nu börjar det lätta lite. Det här är ju livsvalt att säga, men om man tittar idag så ser det ändå lite bättre ut. Martins fot har ju gått bättre än vad vi hade hoppats på. Borde vara tillbaka, kanske inte till helgen, men efter helgen om inte annat. Alexander Johansson är ju på is och säger själv att det går framåt. Även om det är en ovisshet där, så det vore ju en väldig bonus att få in en Alex här i sista matchen inför
frisk
slutspelet.
Alex.
En frisk Alex, ja. Precis. Så att Åslund är väl svårare att hoppas på. Så, eller hoppas kan man göra, men det ser jag. Det kommer bli tufft för veckorna går och han behöver ju träna i kapp också. Så att det kommer bli svårt att få in Åsa. Så är det. Sebastian Eriksson är ju på is. Får kämpa här. Det går inte riktigt lika lätt som jag hade hoppats på. Han har fortfarande ont i foten och så. Men det är klart att kan han vara på is ett par, tre veckor till, om man inte har för bråttom med han, så borde han kunna vara tillbaka. Och då ser det betydligt bättre ut.
Men det är ju några som har spelat mycket. Linus Johansson har spelat mycket och varit iväg på landslag i princip varenda turnering och så vidare.
Ja, och det är vissa man kan nästan se lite på också. Linus kanske är en som har varit lite upp och ner och är otroligt nyttig för lag. En fantastiskt bra spelare. Men det är klart att är du med på allt och du spelar väldigt mycket, så är det klart att det sliter.
Det känns som att han har blandat. Jag skulle säga att han är nyttig för laget även när han inte är på topp.
Så är det.
Det är många matcher där man har sett att han har inte kunnat vara dominant som man har sett honom vissa matcher, för att det känns som att det inte riktigt har funnits orken där.
Nej, precis. Jag håller med dig fullständigt. Det är en kille som och så har man sett den här väldigt höga nivån han har, och så blandar han lite, och det, jag tror att det beror lite på just att han spelar mycket, och det är klart att då kommer det lite dippar också.
Jag kan tänka mig att det är ganska många fans som sitter nu, va? Kan Toto sitta där och podda egentligen den här veckan? 5 dagar transferfönstret stänger. Har han tid med det här?
Ja, det har jag. Men det här är ju också en del i det, just med skadorna. Det har varit väldigt svårt, dels på grund av dem. Får vi tillbaka dem och hur ser det ut? Är alla tillbaka så ser det ju bra ut. Då har vi ju ett ganska brett lag där vi kommer upp till kanske en 15 forwards. Och jag tror att vi kommer behöva bredden. Det är bara så. Spetsen absolut, men man vinner inga SM-guld utan en bra fjärde. Men det har varit en svårighet. Sen vi hade sportchefsmöte i Stockholm här i fredags, och när man sitter och lyssnar på vad alla säger, så, och det är ju någonting som Peter och jag också har sett givetvis, så är det ganska skralt där ute. Det är ju inte bara att ta in för att man ska ta in, utan den måste ju passa in i lagbygget och det ska ge ett resultat. Nu har vi tagit in Reichenberg och Bengtsson här, och det är ju lite billigare lösningar och de kommer inte vara längst fram, men båda två är använda i lite olika positioner och det är två kroppar som kommer behövas längre fram. Men det är klart att skulle man få önska det, så en superspets skulle ju vara kanon. Men det var som vi sa, vi satt och pratade förra veckan här, att vi har pratat mycket forward och det, men vi sa, vad händer om Sebbes fot inte håller nu? Nu är det lite fram och tillbaka, och så säger att Jesse hade fått en puck och bröt någon fot här på landslags med Finland, så är det helt plötsligt en back vi behöver. Så att det har varit tufft och det är ett svårt läge, så att vi har några dagar på oss och vi är med där ute, och jag tror att det är fler lag som slåss om lite liknande spelare, så att vi får se vad som händer. Men i dagsläget så vi kommer inte signa någon idag.
Bara några spår av det du pratar om. Det känns som att om det väl kommer någon Ja, men säg, vi kan prata om en av de mest ultimata Färjestad-värvningarna med Milan Gulas när han kom in liksom, som en superspets en sån liksom, att få in mitt under säsong. Fall det skulle komma någon sån på marknaden, skulle det bli en galen budgivning om den spelaren.
Det skulle det bli. Och som du säger, Gulas hade ju varit en fantastisk värvning, men nu är det inte hans pilsen. Kommer inte släppa han.
Har ni kollat?
Vi har kollat lite. Ja, ja. Det har vi gjort.
Ja. Ja. Är väl klart att en sån utan akklimatiseringsperiod och allt.
Ja, det vore ju givetvis klockrent. Så att, men ja, men annars är det tufft och det gäller att hitta rätt.
Växjö landade Christopher Stig där som en riktigt meriterad värvning. Då var det många som, men vadå, Växjö, hur kunde de värva? Alla säger att det inte finns något på marknaden.
Nej, den är ju riktigt bra. Jag måste säga att för det första är det ju all cred till Växjö för att dels hitta han och dels lyckas ro i hamn. Om de nu ror i hamn, nu hör jag att de ryska laget håller på att bråka med pengar och det är väl ingen gratis lösning. Sen det finns ju frågetecknen, som sagt, dels är det en dyr värvning, men har inte spelat sen i oktober och har spelat ganska lite de sista åren, så att, men som sagt, det är bra för SHL och det är en jätterolig värvning, så all cred till Växjö.
Du var inne på det, det kan bli en back alltså. Var det där du öppnade för förut?
Ja, men det kan bli en back, absolut. Om det skulle vara så att vi kommer att behöva det. Det är ju några matcher i veckan här och jag menar, skulle det bli någon skada så då ser det ju tunt ut. Eller tunnare ut ska jag säga. Man kommer Sebbe tillbaka, då har vi åtta seniorbackar plus någon juniorback. Så då
ser
har vi
okay
bra
ut.
Då ser det bra ut tycker jag. Jag menar, backbesättningen har gjort det fantastiskt bra och de har gått lite på kort om folk dem också och gjort det jättebra verkligen.
Det var så ganska länge sedan ni hade konkurrens. Alltså ni började säsongen med åtta backar och någon petades hela tiden. Det var länge sedan. Nu,
det var länge sedan.
Fyra månader sedan. Eller?
Ja, precis. Och det är ju inte riktigt bra. För jag tror den där konkurrensen det driver killarna att prestera lite bättre. Så att den hoppas vi får tillbaka. Och en Sebbe i bra form, det är klart han kommer tillföra.
Peter, när jag pratade med honom förra veckan sa det här. Då pratade vi forward och då sa han att vi kommer, alltså lite det här du var inne på. Reichenberg och Bengtsson, ni har på något sätt breddat laget med dem. Fall det ska in någonting så ska det inte vara in någonting för att bredda laget ytterligare.
Nej, precis, utan det ska vara en spets som verkligen tillför och som vi var inne på här förut att just nu så finns det inte så många sådana spelare.
Nej.
Men vi är med och nosar och vi är med och tittar så att vi får se vad som händer.
Hur är det? Alltså finska klubbar, där brukar det alltid finnas några som shoppar eller säljer av laget när de märker att de missar.
Ja, precis.
Hur är det i KL? För att min känsla är att det släpper, alltså, du kan ju inte åka ur KL, så rent teoretiskt borde det finnas typ 10 klubbar där som skulle vilja släppa spelare, men det känns inte som de gör det på samma sätt.
Nej, de gör inte det, och det är ju precis som du säger, där är det ju mer, ja, de kommer ju vara kvar i KL ändå, så att det finns inte den nedflyttningsskräcken och det, så att, men de är inte riktigt på samma linje än. Vi får se vad som händer, men de släpper inte så mycket. Det har varit några av dem har vi fått nos om, men inte i stor utsträckning.
Och svenskarna där, de är väl utopier om, för de kan av skatteskäl inte åka hem än.
Nej, det kan vara sådana orsaker även där, och det är klart att skulle man få nos om någon svensk där så vore det ju ultimata, såklart.
Hur tänker ni kring målvaktssidan?
Ja, där jobbar vi också. Det är också en svårighet. Vi behöver ju ha en tredje målvakt. Jag tror att det skulle vara jäkligt tufft för några av våra juniormålvakter att få axla och komma in i ett slutspel om vi skulle ha sån otur att det blev två skador. Och det är skört att bara ha två inför ett slutspel. Så att vi tittar, och även här så finns det lite alternativ, så att vi får se vart det landar. Och vi kan få tag i någon allsvensk målvakt här eller som kan gå in som nummer tre, som blir rent bara backup. Det blir inte någon som kommer hit, utan han kommer hit om det skulle behövas.
Blir det en sån då som man skriver och ser, lånar ut och kan plocka hem sen en gång efter fönstret stängt, eller hur kommer det?
Jag kan inte riktigt om turerna, men man skriver med han och han tillhör allsvenskan och kommer vara där och spela klart den säsongen, var han än spelar, och skulle det sen bli en skada så skickas han hit, ja, okay, när deras säsong är klar. Så vi kan inte ta någon målvakt från något lag som spelar.
Nej. Men det är klart, det finns ett gäng allsvenska klubbar som vars säsong kommer att ta slut tidigare än vad ni hoppas att eran tar slut.
Ja, men precis. Mm. Så att där kommer det finnas någon målvakt. Och det behöver, vi kommer behöva ha någon som vi har liksom i bakom de här två som vi har.
Så att, ja, men exakt. Mm. Vi är i en period där det har varit lite annorlunda i övergångs-Sverige. För vi ska säga att det har varit en hel del trader faktiskt. Mm. Malmö har varit aktiva med ett par, även fast jag vet inte riktigt, Växjö-dealen var väl inte riktigt, informerades väl inte riktigt ut som en trade där med Netteberg och Hart. Mm. Men det var ju i alla fall lik en spelare åt varsitt håll. Och Örebro gjorde en liknande och så vidare. Tror du, har du blivit förvånad över att det har skett så här mycket?
Ja, men lite förvånad ändå. Det är ju jäkligt kul om alla parter är överens och att det funkar. Mm. Det är ju lite svårare i Sverige just med den situationen som vi har här. De är ju inte riktigt livegna på det viset som det är i NHL, men det är ju lite roligt.
Spelare måste ju säga ja här, kan vi säga.
Ja, men precis, så är det ju. Och båda måste ju säga ja, såklart. Men jag menar, gynnar det båda så är det ju ett perfekt läge att man kanske har kört fast i ena klubben och att man byter och båda blomstrar upp. Så det vore ju klockrent, så att det är lite häftigt. Och lite förvånande också.
Har ni varit nära och gjort någon? Har ni haft någon diskussion om någon?
Nej, det har vi väl inte haft, utan
ni har för bra spelare i laget, det finns ingen ni vill släppa.
Nej, precis. Nej, och det är väl ingen som har hamnat riktigt på den, i den sitsen heller som vi ser det, så att nej.
Nej. Vi är även i en period av spekulationer inför nästa år. Det har pratats om Theodor Lennström är klar för Frölunda, vad kan vi säga där?
Ja, rent spontant här så tycker jag det är ju väldigt synd. Jag gillar Teddan både som person och som spelare, och jag tror att han har en utvecklingspotential som är, jag tror att han kan bli utvecklas på ett väldigt bra sätt.
Ja.
Så att nu har vi ju inte fått 100-100, men det är väl så att han kommer att spela i Frölunda nästa år, och det är bara att önska han lycka till givetvis, men det hade varit jättekul att få Frölunda nära och haft den kvar. Det tycker jag.
Ja, men precis. Han har fått ganska dåligt med istid totalt sett. Tror du det var det som gjorde att han lämnade för sist, eller att det i så fall tyder på att det blir så här?
Ja, men det tror jag nog, och det har vi väl diskuterat lite, och det är klart att, och det är svårt, det var ju som vi pratade om här, i början av säsongen hade vi inga skador, det var hård konkurrens. Och
då var han till och med petad någon match, har jag för mig, han var en av dem som satt.
Det stämmer nog det, och han spelar ju inte som han gjorde nu heller, så att det finns ju många faktorer. Enda man kan konstatera i alla fall att jag tycker det är synd att han lämnar, för att det hade varit kul att få följt den på nära håll.
En som det ryktas åt andra hållet, och jag har fått höra att du har suttit på en del Växjö-matcher. Kan det stämma?
Ja, men det kan stämma. Men jag har varit runt lite. Jag har sett Örebro några gånger och även sett Allsvenskan, så att
så vi ska börja rycka i Örebro-trådar också, säger du.
Ja, det kan vi också ta.
Ja, även du, Oliver Bom, Peter berättade förra veckan att han är ett av namnen som finns på listan över tänkbara backar till nästa år. Och jag förstår att då är det en av dem du har tittat på när du har sett på Växjö.
Bland annat titta på han. Ja, men det är klart en jättebra kille, en lagspelare, populär var han än är. Sen har han haft lite problem i år, han har varit skadad och
han var borta 7 veckor eller någonting.
Ja, och jag tycker det jag har sett så han vill inte komma upp i sin fulla potential. Så att vi får väl se vart det landar där, och det är väl lite beroende på hur det kommer se ut för oss. Han kommer inte värvas med en tredje back om utan att i så fall blev det kanske lite längre ner. Men en intressant back, och som sagt en superkille, och pratar man hans kvaliteter så han är defensivt starkt, hans boxplay är riktigt bra, nu hela Växjö spelar bra box, det gör han väldigt bra. Sen som sagt att en tung säsong i år på det viset, just med skador och inte riktigt komma upp, så tror vi att det finns lite mer att ta av. Men ingenting klart. Vi håller lite kontakt med agenten, så får vi väl se lite vart det landar. Men där jobbas det. Vi har ju Sebbe har ju varit skadad och hans kontrakt går ur, och där diskuterar vi också. Sen vill vi ju se att det håller och sätter lite frågetecken.
Hur tänker ni kring honom? Vi får ändå säga att det är en spelare som har lite skadehistorik, Sebastian Eriksson. Det har hänt lite olika grejer.
Ja, men det är det. Och det är klart att det är ju en nackdel. För man vill ju att de ska spela hela tiden. Sen är det ju lite svåra skador. Jag menar att få ett skott på foten. Och
den här skadan, han fastnade med skridskon i isen. Och han sa att det var inte ens en närkamp när han gjorde det. Utan det bara vred till.
Liksom. Det bara vred till. Så att det är ju inte någon krångel med någon rygg eller en ljumske. Det är ju inte de skadorna han haft. Så att, utan det har ju varit lite otur, kanske svårt att säga, men på något vis har det varit det. Men Sebbe är också en jäkligt glad och fin kill och tillför väldigt mycket både på och utanför isen, så att jag hoppas för hans del att han är snart tillbaka och visar att han är värd ett kontrakt även nästa år. Så att vi för en dialog där och får se vad som händer.
För att vi ska prata om saker som är klara då. Ni har klivit ut på isen ett par matcher idag där. Kliver ni ut på torsdag eller fredag igen eller?
Nej, nu räcker det. Vi sa efter första där att det var en jäkligt kul grej, men så sa vi, ja men vi kör in till det. Det är lite häftigt sådär, men nu blir det ingen mer is. nu får det räcka.
Precis. Men det var två väldigt trevliga anledningar att få kliva ut på isen, förstå att ni känner.
Så är det ju, och sen är det ju som alla förstår att det är ju två killar som vi kan förlora efter säsongen ändå under här. Så är det ju, det är ju den världen vi lever i, men det är ju jäkligt häftigt. Vi vet att de inte kommer spela i HV eller något annat lag, utan de tillhör Färjestad och de trivs väldigt bra, och även för vår fortsatta rekrytering så är det ju någonting som visar att de här toppspelarna de tycker om Färjestad, och det är klart att det gynnar när vi ska värva.
Det vi kan säga då, ifall vi ska prata om kontrakten, Nygård ska på 3 år, Lindqvist 2, gemensamt att ingen av dem har klausuler nu till nästa år. Givetvis NHL, det kan ju alla lämna, det behövs inga klausuler för det. Men sen finns det klausuler för båda två inför år 2 och 3 då, i Nygårds fall, för KL och Schweiz, om de skulle vilja lämna.
Så är det, och det där är någonting som jag har lärt mig ganska fort. Det är svårt att sätta stopp för de klausulerna. Det är klart att vi har diskuterat mot det, men vi har sagt att jag menar, får vi behålla dem till nästa år och de är hos oss, så ska vi göra allt att de trivs och att de väljer att vara kvar. De har 2 fina kontrakt också, så att, men det är klart, kommer någon rysk lag in med någon miljon där, så är det, och då pratar man dollar, då är det svårt att sätta emot, så är det ju. Så att, då är det bara att önska lycka till och att man hoppas att de landar tillbaka här när de har varit ute.
2 frågor. Jag gissar att det hade varit väldigt dyrt att förhandla bort klausulerna. Alltså, det är klart, hade ni hostat upp mer pengar så hade det kanske gått, men då hade det blivit en jobbig lönekostnad.
Ja, men så är det ju. Det är ju en bra kostnad, de här lönerna, rent generellt med laget. Och det är klart att när det handlar om toppspelare och sen kan man vända på det också. När vi har diskuterat liksom, skulle man ersätta Lindqvist eller Nygård, då pratar vi ju jäkligt stora pengar för att få in sådana klassspelare, så att de är värd varenda krona, ingen snack om saken. Men ska man få bort sådana klausuler, då blir det jättedyrt. Så att,
om de skulle lämna från de här klausulerna, lämnar de mot en summa eller bryts bara kontrakten?
Så jag inte säger fel nu.
Jesse Virtanen har ju klausul nu till nästa år.
Precis.
Han kan bryta innan 15 mars för en summa och innan 15 april för en högre summa.
Så är det. Och jag tror att de inte har någon klausul. Eller att de inte har någon summa som... Nej, utan att de kan gå efter nästa år. Men Jesse har det stämmer.
Ja, men precis. Du, innan vi fortsätter och prata lite sportchefskap, så ska jag säga att i förra avsnittet så testade Christer på ICA Maxi ert minne gällande Erik Granqvists första målvaktsmonster, Jonas Gustafsson. Och mycket riktigt var det Toronto Maple Leafs han lämnade för när han gick härifrån Färjestad. Jag säger stort grattis till Elisabeth Törner som både visste det och var närmast tidpunkt för första målet i Tre Kronor Finland. Elisabeth, skickar din adress till hockey@v.se så kommer presentkortet värt hela 1 000 kronor på ICA Maxi på posten. Nu är det dags för er andra, och du också givetvis Elisabeth, och spetsa öronen och höra det här avsnittets fråga från Christer.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Veckans gäst, Thomas Rodin, var en briljant passningsläggare och hade rekordet i Färjestad för flest assist under en säsong. Det rekordet innehar nu en annan passningskung. Vem? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Maila svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i matchen mellan Färjestad och Timrå den 23 januari till hockey@vf.se för er chans att vinna ett presentkort 1000 kronor i ICA Maxi Bergvik. Längtar ni till ljusare tider? Då kan en vinst av presentkortet hjälpa er en bra bit på väg. För 1000 kronor kan ni just nu köpa 2000 värmeljus av Christer. Känns som att man borde klara sig säsongen ut då, ungefär till det sommar, va?
Ja, så gör det. Det låter bra. Ja.
Du, som sagt, du klev in officiellt 100% som sportchef 1 januari.
Stämmer.
Jag gissar att du hade börjat att smygjobba lite även innan dess.
Jo, men det hade jag. Egentligen, jag kommer inte ihåg när jag fick frågan, eller om det var i september, oktober någonstans. Så tror jag, vi har väl i stort sett pratat i telefon varje dag sedan dess. Så att det har varit mycket prat. Men, och även de sista veckorna i december här, så var jag även ute och tittade en del matcher. Och dels här såklart, men även på lite andra lag. Så att jag började lite innan, lite smått så. Men 1 januari var på pappret.
Vi säger så här då. Du är Karlstadpojk. Färjestad yes. Är ditt favoritlag. Har det på något sätt blivit annorlunda att titta på matcher nu jämfört när du gjorde det, fall vi backar ett år?
Helt annorlunda. Mm.
Ångestladdat eller på vilket sätt?
Ja, dels det, och ja, men spela, då är man ju mitt i det, och då det är en helt annan upplevelse. Sen var jag inne en halv säsong eller några månader med Tommy Samuelsson som backcoach. Och då har man en viss påverkan, och man är mer med i hetluften och man är närmare på något vis. Och man känner sig kanske, man har lite mer påverkan på något vis. Här sitter man ju på läktaren, och så det är betydligt jobbigare. Och sen så ser man ju hockeyn på ett helt annat vis, ja, men som åskådare, och det är klart att man ser att den är bra och den kanske har en jobbigare match och sådär, men här blir det ju ett helt annat fokus på spelarna, så att det är på ett helt annat sätt.
Jag kan tänka mig så här, jag brukar ofta ha som liten, att jag tycker det är svårt att utvärdera spelare i svensk hockey, eller europeisk hockey för den delen. Får man jämföra med NHL, för att man vet inte prislappen på de här. Nej. I NHL med offentliga löner så vet du, ja, men den här spelaren tjänar 5 miljoner dollar per år. Han borde vara bättre än så. Nu vet du precis vad alla nere på isen tjänar. Blir det en del som kommer in i hjärnan? Ja, men herregud, vi lägger 150 000 i månaden på honom. Han borde kunna göra mer än sådär.
Ja, så blir det, och ja, men det är klart att, ja, men, och så har du varit med i landslaget och ska vara den här drivande, och ja, men NHL är ju förebilder och jobbar med roller i många, många år, och det är ju precis samma som vi gör här, och det är klart att när vi tittar på spelare så då tittar man ju på en specifik spelare, att den här ska spela, är tänkt att spela powerplay, den här är tänkt att vara drivande kanske i en första eller andra, och då värvar man efter det, och sen kan det vara att man värvar en fjärde line spelare som, okej, han kanske inte får så mycket istid, men att man hoppas att han petar in något mål och är delaktig på det viset, så att och det är klart att de här som ska vara drivande, de tjänar ju oftast lite mer och har lite större krav på sig på det viset. Så att, ja, så är det.
Var det givet att ta klivet tillbaka? Till hockeyn, för du hade ju ändå lämnat den, om vi säger så.
Ja, det hade jag. Jag har inte lämnat den på det viset. Jag har TV-pucken, jag har ett ungdomslag, jag hade U16 elitlaget här förra året. Så att,
hockeyn... Men elithockeyn kan vi säga att du hade lämnat.
Absolut, och jag håller med dig. Och givet var det nog inte om du hade frågat mig för något år sedan, för jag har haft lite förfrågningar och ändå fundera liksom att skulle man försöka göra lite mer, och jag har varit inne lite på tränaryrket om man skulle, eftersom jag ändå har hållit på med det sen jag gav mig, även om det har varit på låg nivå, så, så har det ändå varit lite funderingar, men då är det, jag trivs väldigt bra, jag jobbat på Löfbergs i många år och haft en bra roll där, så att helt givet var det inte då, men när jag fick frågan av Peter och började fundera och jag började sätta mig in i det mer, så då var det ingen tvekan, utan tvärtom, då kändes det jättekul. Lämnade ett bra jobb, men samtidigt så jag kunde inte säga nej, och nu när jag är i det, även om det är väldigt nytt fortfarande, jag har mycket att lära, så känns det som att varför har jag inte försökt och gjort något liknande tidigare?
Ja, okay.
Det är nu är det inte så lätt att bli sportchef, absolut. Nej. Inte det, men kanske något annat inom hockeyn.
Mm. Du hade, jag förstår, du hade en tills vidare anställning på Löfbergs. Jag gissar du fick säga upp dig från den.
Ja, det gjorde jag.
Hur är anställningen nu? Alltså, spelare har ju kontrakt. Är du tills vidare anställd eller har du också kontrakt?
Jag har också kontrakt.
Ja, okay. Så hur långt skriver man?
Jag skrev 2 år, ja, okay. Gjorde jag. Mm. Så att... ja, och det är klart att vi diskuterade också om det skulle vara 3 år eller och jag hade väl först att skriva så långt som möjligt, hade ju varit en
22 år.
Ja, en önskan, men jag kände ändå att trivs jag inte, eller det går inte bra, eller att man inte är passande för den här rollen, då kommer man känna efter de här åren att okej, då var det inte någonting för mig. Då räcker 2 år. Går det som man vill och att man trivs och att det levereras bra och att man gör ett bra jobb, så kommer det inte vara något problem att skriva längre. Så att, det var lite så jag tänkte. För sen är det ju att säga upp ett fint jobb och kasta sig ut. Det är ju en liten chansning.
Ja, men precis. Är det 2 år? Du kliver ändå på mitt under en säsong. Är det 2,5 år du har, eller hur är det? Eller är det 2 år?
Så nej, det är 2 år.
Ja, mitt under säsong.
Mm. Mitt under säsong. Och det är klart att det kan man väl diskutera lite. Men jag vet inte när det är som bäst att kliva på ett sportchefsjobb egentligen.
Det är ju klart att där måste du kliva på tidigare. För jag menar, nu sitter ni och jobbar supermycket med nästa årsgrupp. Liksom.
Ja, men så är det ju. Så att, ja, så vi får väl se hur det blir här framöver.
Du sa att varför har jag inte gjort det här tidigare? Vad har varit, alltså vad har stuckit ut för dig under den här första tiden? Vad är med jobbet?
Men dels att få komma tillbaka i hetluften, så är vi pratar om att sitta på läktaren, men det blir ju att man rycks ju med och man är inne i det här. Det blir ju höga höjder och djupa dalar, och att man är, det är väldigt mycket som är positivt och man blir glad, och så sen är det någon förlust, och så det är ju väldigt kittlande och väldigt spännande att vara delaktig igen. Sen dels den här lagkänslan, och det är ju ett jäkligt gött gäng, dels laget, det känns som att det är väldigt bra stämning, och killarna jobbar för varandra och så det ser bra ut. Sen är ju tränartrojkan och även sjuksidan och med läkare och massörer och materialare och den biten också, det är ett jäkla bra gäng där nere.
Mm.
Så att det känns väldigt spännande, så att man är tillbaka i ett lag igen.
Själva jobbet då? Själva dina arbete? Vi kan egentligen börja där.
Ja.
Du och Peter, ni jobbar tätt ihop. Hur ser liksom fördelningen ut? Han har titeln general manager, nu du har titeln sportchef.
Ja, och det är väl egentligen 2 titlar. Jag sa det när vi diskuterade, för först var vi inne om att slå assisterande sportchef, och vi var väl båda två att det är väl inte så noga vad titlarna
han
blir.
Han ville ha en befordran så han kunde löneförhandla.
Dels det, och så sen så sa jag att vem är det som får sparken? Det är alltid sportchef som får sparken. General manager är ju inte så ofta får sparken, så att jag ligger ju mer risig till. Så att, men den får jag ta. Nej, men uppdelningen just nu så har det varit att vi sitter väldigt, väldigt nära varandra och vi pratar otroligt mycket om nuläge och om framtid, så att just nu är det väl inte så stor skillnad. Jag är ute och tittar lite mer och har redan börjat med det, och det är väl tanken. Sen kommer jag ha kopplingen mot juniorsidan. Peter har jag bra koll på de här 00-erna, 99-erna och de bitarna. Nu kommer ju lite min årgång med 01, 02, 03 som jag jobbar nära med då, så att känns som att ha bra koll på dem. Plus att jag och Greger känner varandra sedan lång tid tillbaka och så att det blir en bra koppling mellan A-lagssidan och juniorsidan. Annars är det lätt att det händer så otroligt mycket runt ett A-lag och var själv som sportchef som Petra var det är lätt att all fokus blir runt A-laget och att man tappar vissa delar och där tror jag det är jätteviktigt för vi har mycket bra som kommer upp. 02-gruppen som jag tar hand om vann SM-guld nu U16 och det gäller att inte tappa de killarna.
Kapten Johan Ekberg va?
Stämmer bra det.
Han håller vi tummarna för.
Ja. Nej, men det är ju en fin kille och det finns fler där. Det är jättemånga duktiga och det är ju en sak som jag diskuterar. Det är ju jag menar, att gå Fabbe Zetterlund-vägen att man gör något år i juniorerna och så sen rätt in i A-laget. Den är ju fantastisk och kan någon göra det så vore det ju otroligt kul.
Mm.
Men även om de försvinner ut sen att de hamnar i något allsvenskt lag eller så att de ändå väljer Färjestad att komma tillbaka, det blir en viktig del och att de känner att vi tar hand om dem i U16, J18, J20 och att de får en bra utbildning och en bra resa här och att de känner att även om man inte får chansen uppåt att den chansen kan komma när man är 22-25 år. Det tror jag är jätteviktigt. Så att målet är att, så att inte de killarna, om vi pratar just om de här årgångarna, hamnar i HV här om 5 år. Det vore ju jäkligt synd, utan de ska känna det här de tillhör.
Ja.
Det var en lång utläggning om det.
Ja, men det är jätteintressant.
Ja, det tycker jag.
Jag pratar om att vara förvånat mest med jobbet. Vad har varit liksom, eller hur bra koll hade du på vad du klev in till?
Ibland så går det lite fort, inte säga, men det gjorde vi kanske inte nu, men att man tackar ja och så sen så vet man inte så mycket och, nej, men att det händer så otroligt mycket saker runt ett lag är jag förvånad över. Nu har det varit extremt vad jag förstår, just med skador, med andra små saker hit och dit. För det är ju som alla säger, det är ju jättemycket, det tar mycket tid och det är klart att det är mycket matcher och man ska vara runt och se och det. Men sen alla de här praktiska sakerna och det har jag nog varit lite förvånad över.
Allt plock.
Allt plock, ja. Både stort och smått. Spelare som kanske varit skadade och kanske inte mår så bra. Att det händer mycket runt ett lag som jag kanske inte riktigt hade föreställt mig på det viset.
Och då har du ändå som sagt både varit i den miljön själv och varit spelaren och jobbat en liten stund som tränare.
Ja, men precis. Jo, men så är det. Men jag tror dagens ungdomar och de killarna som kommer upp nu, det är lite skillnad mot hur det var förr. Jag tror förr var det mer att man ställde inte så mycket krav, utan fick man ett byte så körde man det byte fullt ut och så kunde man inte gnälla, utan det var bara att göra det helt enkelt. Och det ser lite annorlunda ut. Det är mycket som styr. Det är agenter, det är föräldrar och kanske funnits hela vägen. Men det är inte så lätt att vara även om de tjänar bra och så är det en hård press för dem och det händer mycket i deras liv och sådär, så att det är lite annorlunda. Det krävs ett helt annat ledarskap och det har jag sagt förut. Jag tycker Pennan gör ett otroligt bra jobb och förr så var det som jag sa att man kunde kanske vara betydligt tuffare på ett vis, att ja, men, så här är det, punkt, inget snack. Nu, det krävs ett helt, de ställer andra krav än vad vi gjorde förr, så kan man säga.
Du var inne lite på det som komma skall i Färjestad, kommande generationer där. Vad du säger så här då, vi har ett J20-lag som har gått lite siss och där i år. Andreas Johansson kom in, man missade topp 10. Hade gjort det innan han klivit. Nu har det gått lite bättre i den serien. Så sett, vi har J18-lag som går riktigt bra i sin serie. U16 går väl också bra liksom. Ja. Så hur ser kommande årgångar ut? Finns det att hålla utkik på för fansen?
Jag tycker det ser bra ut och det kan man väl se lite på landslagen här. Just från J18-laget så tycker jag själv att det borde ha varit med någon kille till. Vi har några backar, vi har några forwards där som ligger i topp i Sverige och det är ju målet och det är jätteviktigt att vi har dem. Och det, där tycker jag vi ska försöka bli lite bättre och visa upp vad vi har och att vi framhäver dem. För Frölunda gör ett jättebra jobb just på den biten, att de lägger ut och de visar att de har en otroligt bra juniorverksamhet. Mm. Men det har vi också, och det gäller att ta vara på dem och visa, som jag sa lite förut, att det är klart att man på något vis behöver man satsa på den här spjutspetsen, och att det är några som kanske blir lite fördelaktigt i uppflyttningar och lite sådär, men det är viktigt att ta vara på bredden där, för det finns väldigt mycket, mycket bra spelare underifrån, så att
Några man ska titta lite extra på ifall de går och tittar på juniormatcher. Har du några, jag behöver inte säga att det här är de som blir stjärnor, men några som du gillar?
Det kanske är svårt att säga det, men att det finns mycket bra under. Om vi pratar J18 och de killarna med 01, 02 och även några 03 som är med där, så det känns fel att lyfta fram några namn så, men det finns mycket bra spelare, och det visar då, även det, så de har ju lagt topp hela vägen här, så att det är mycket spännande på gång.
Det blir en fin liten övergång, för att ni producerar ju spelare till er själva, men ni producerar ju även till andra klubbar. Får ju givetvis vara Färjestad som lok i tåget, som är värmländsk hockey, måste ju producera till andra klubbar också. När du tillträdde som sportchef, så gjorde du en intervju där vi pratade just om det här problemet med eller du nämnde det som ett problem med hockeyn. Du sa så här: man tittar ut i klubbarna nu i Värmland så blir man lite skrämd. Vi har min roll i TV-pucken, vet jag, tyvärr är ganska tomt i många klubbar. Där har hockeyn en otrolig utmaning, och det gäller att Färjestad går i bräschen. Så pratar du. Hur tänker du kring det, och vilka problem är det du ser?
Ja, men det kan man ju bara se de här, om man går tillbaka x antal år, Munkfors, Hagfors, Sunne, på A-lagsnivån så var det ju det var ju stora matcher, mycket folk på läktaren, de låg högre upp i seriesystemet och det var ett helt annat tryck. Nu har ju det försvunnit, och jag tror att det gör viss del att det ser tomt ut när man ja, men jag vet att U15, U14, U13, när man går ner i åldrarna, när de är runt, så får de möta mixlag. Det är alltid från fyra åldersgrupper i ett lag, och så att det är tomt. Jag vet med mina 02 som jag hade, så Säffle försvann med sitt lag, och ja, men man tittar runt, Grums kanske hade 8-9 02-er, Sunna hade knappt någon, Arvika hade knappt någon, så att det är en liten skrämmande utveckling. Jag tror att det är jätteviktigt att vi tar tag i det för hockeyns skull, att inte det försvinner ut till innebandy och allt annat, så att som jag sa då, det är en jätteutmaning, och hur man löser det, jag tror att det finns nog det är nog inget kort svar på det, men det är ju alltid från att kanske begränsa de här dyra klubborna, att man kanske skulle ta fram någon billigare klubba som man inte får använda, som alla måste använda under 15 år, vet att diskutera, så att Färjestad ändå, som är det drivande i Värmland, visar vägen, och även att Värmlands alliansen, hockeyalliansen, att de tar ett ansvar i det här, och att för att försöka rekrytera och få in spelare i hockeyn.
Det är för dyrt.
Ja, dels det tror jag, och sen krävs det mycket av en hockeyförälder, som du säger, ekonomiskt helt klart, men sen även med istider och med, nu kanske inte det problemet i de här småklubbarna på många ställen.
De mindre klubbarna, så borde väl det snarare vara en tillgång, någonting som de ska kunna locka spelare med.
Det borde
helt okej träningstider faktiskt.
Ja, men precis, det är väl några som brottas med tider, som Hammarö vet jag har lite svårt att få tider, och Forshaga, och de har ju mycket barn i sina rullianser. Men det, om man pratar Munkfors så är ju inte tiderna någonting, men jag tror att det krävs ändå just att man ska köra dem och man ska ut på olika matcher och sådär, och jag vet inte om det är en av sakerna som gör att det tappar lite, och även som du säger ekonomiskt.
Vad kan Färjestad göra då? Vad kan ni göra?
Nej, men jag tror att alliansen är ju alla klubbarna inblandade i Värmland, och Färjestad är väl det drivande i det på något vis, och jag tror att där behöver vi på något vis ta ett krafttag för att den här utvecklingen måste stoppas. Det får inte fortsätta som det gör, för då kommer det vara tomt. Jag hade ju 0-3 TV-pucken, och tittar man på Bofors som ändå brukar vara ha mycket spelare med i TV-pucken, hade ingen med. Nu var det någon på gränsen, men det säger ändå lite, och de hade inte så många 0-3 heller, och det är en skrämmande utveckling. Och när vi börjar med våra hockey, de poolspelen som börjar ganska tidig i ålder, när alla får komma, och då är det ingen uttagning utan alla får komma. Jag vet att då var det ju långt över 200 0-3 när vi skulle ta ut TV-puckslaget det sista, så då pratar vi strax över 100, och så ska man ta ut ett lag på 20-25 stycken. Mm. Så att
det var 100 aktiva kvar.
Det var, ja, lite drygt ska jag säga, men att det har hänt väldigt mycket på de här åren, och så är det ju, men att det är väldigt ja, det har blivit skralt tyvärr.
Du, är du nervös? För det återstår en viktig sak.
Ja, det var någon tävling här. Så svar ja.
När jag berättade för Thomas vad som, hur det skulle se ut, så sa han: åh, måste vi tävla? Jag är ju så dålig på det. Vi ska precis som alltid avsluta VF Hockey med en tävling. Och precis som vi brukar göra, så är det en På spåret resa. Och 10, 8, 6, 4, 2. Jag ber dig bara om en sak, och det är att tror du att du kommer på rätt svar, säg det inte rakt ut, utan säg att ja, den här nivån vill jag svara på, så kan du få skriva ner på en lapp här. Men jag kommer då vilja läsa alla ledtrådar så att lyssnarna kan få höra ner till 2 poäng och tävla själva också där hemma, eller vad de nu lyssnar på podden.
Då är jag med, men som sagt man har...
Vill du dra ner förväntningarna på dig?
Ja, det vill jag.
Ja. Här kan du få ett papper och en penna. När du vill skriva så säger du det. Vi börjar på 10 poäng. Josefs kniv- och multiverktygsföretag hjälper dig att lösa problem. Precis som personen jag söker gjorde innan han la av som 42-åring i bolllaget. Jag tar den en gång till. Josefs kniv- och multiverktygsföretag hjälper dig att lösa problem. Precis som personen jag söker gjorde innan han la av som 42-åring i bolllaget. Och det är alltså då en hockeypersonlighet jag söker.
La av som 42-åring. Det är ju inte många. Jag har ju någon jag funderar på här. Men det, nu pratar vi väl inte bara Sverige här kanske. Så att jag avvaktar lite.
Vi tar 8 poäng. 9 VM och 2 OS-turneringar. Spel i 5 olika länder och 5 olika NHL-klubbar. Började som välväxt tiger och är nu tillbaka där för att ta hand om nästa generation. Bjuder du på öl? Man skulle kunna tro det.
Ja.
Har du ett svar?
Ja, jag har chansar.
Ja, du har ett svar på 8 poäng. 6 poäng. Djurgårdsprofilen Thomas Östlunds position och smeknamn ger dig dubbla ledtrådar. I Stockholm var personen jag söker dock bara motståndare. Faktiskt med 3 olika SHL-klubbar. Känner du dig mer nöjd eller tror du att du har valt fel?
Ja, otroligt missnöjd.
Okej. 4 poäng. Jag hoppas du inte ger upp utan ber dig att lyssna noga nu. Tjeckiska trion Havlat, Hansal och Straka tar dig långt mot svaret. Jag hoppas du inte ger upp utan ber dig att lyssna noga nu. Tjeckiska trion Havlat, Hansal och Straka tar dig långt mot svaret. Till sist på 2 poäng. I Karlstad blev han känd som Tinu. Fast kanske mest för sin sanslösa förmåga att stoppa puckar. Vann guld och återvände sen för en andra säsong under lockout-säsongen. Vet du vem jag söker nu?
Gerber.
Jajamän.
Men jag var helt inne när du pratade öl, och så tänkte jag med OS och VM. Så jag tänkte på Jager.
Ah, ja,
tidigt.
Och han höll på länge också.
Ja, det gjorde han, men han höll på lite längre. Så
kan
att jag
ha varit längre än 42?
Ja, det gjorde det.
Ska vi dra lite ledtrådar?
Ja, det vill jag höra. Särskilt den första där var lite lurig.
Jag ska säga så här. Josefs kniv- och multiverktygsföretag.
Ja,
Swiss. Har du talat om... Nej, har du talat om Gerber?
Nej, jag tänkte på Swiss Army.
Ja, okay. Nej, men det är ett företag som gör knivar och multiverktyg, som också det verktyget brukar kallas för en Gerber, som är lite som, ja, men det är lite som en Swiss Army knife, som är många olika.
Då är jag med.
Lav i bolaget. Martin Gerber spelade sista säsongen i Kloten.
Oj, ja, den var jag långt. Det var jag långt ifrån.
9 VM och OS, spel i 5 olika länder och 5 olika NHL-klubbar. Började som välväxt Tiger, Lang, Now Tigers.
Tigers, ja. Mm. Och det var faktiskt då, jag hade inte varit i 5 olika länder. Nej. Så att det borde jag ha tänkt till lite. Det var, jag var lite snabb där. Ja.
Ta hand om nästa generation. Han är tillbaka i Langnau som ungdomstränare nu. Mm. Bjuder du på öl? Man skulle kunna tro det. Mm. Ger, ber.
Ja, det är bra. Och att han är tillbaka, det vet jag. För han kommer nog på studiebesök här och har varit här tidigare. Så att,
Ja. Thomas Östlunds position och smeknamn. Position var ju målvakt, smeknamn var
Tinus eller vad?
Nej, men Thomas Östlund
i... Ja, vad kallas han då?
Osten.
Osten, ja, precis. Ja, såklart.
Var i Stockholm som motståndare till olika klubbar. Han spelade ju Färjestad, Växjö och Rögle. Sen hade jag, du gav det till mig. Jag hoppas du inte ger upp, utan ber dig. Ger, ber. Så hade vi ju 3 stycken Martin. Havlat, Hansal och Straka. Och till sist Tino, smeknamn här. Är det en av de bästa målvakter du har spelat med?
Ja, men... Ja, men det är det absolut. Och den säsongen 02 är ju, då var han ju helt otroligt bra. Sen har jag ju spelat med Henke Lundqvist och, om man tar en hel ja, men just under en hel karriär, men just den säsongen så är det ju den bästa jag spelar med. Då var han ju fantastiskt bra.
Och jag gissar det bästa laget jag spelar med. Ni har ju fortfarande rekordet för antal poäng från, från det året.
Ja, det var en ja, väldigt bra. Ja, man tittar på en fjärde lina där, så är det ju nästan som en första lina. Så att, nej, det var ett fantastiskt bra lag. Men han var ju otroligt bra. Det var han. Ja, jag är lite besviken.
Härligt. Hälften vågat tyvärr denna gång. Inget vunnet på 8 poäng då. Men Thomas, du ska ha stort tack för att du kom och ville både tävla och prata hockey och om livet tillbaka i hockeyn då.
Tusen tack, det var kul.
Till er andra så säger jag, vi hörs om ett par veckor igen. Ha det gött i rest. Hej!